Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vi svenskar gillar ju att salta vår mat. Ja, vi saltar faktiskt mer än man gör i många andra länder. Och hur påverkar det vår hälsa? Ja, detta är ett av många teman i veckans avsnitt. Och Mia och Lina pratar även om NOVA-systemet som delar upp livsmedel i olika grupper utefter hur processade det är, kan man säga. Och sen så kommer faktiskt den intressanta frågan upp som lyder: hur mycket av ditt eget liv vill du tillbringa med att titta på andras liv? Det här är Lina Närtby och Mia Klase i Food Pharmacy-podden.
Ja du Mia, vem har missat nyheten om att maten ska bli mindre söt och salt?
Förhoppningsvis ingen.
Nej, det där med salt kom ju upp. Jag vet att vi har pratat om det flera gånger i podden. Men min kille som inte är van vid svensk mat, men är här rätt ofta. Han säger ju att svensk mat, han tycker ju den är kryddlös. Men väldigt salt. Och ibland säger han, när vi har varit, han bara, I couldn't eat almost. Because it's salt. Too salty. Ja, det här har vi pratat om innan.
Jo, men jag visste inte att det var så jobbigt för honom. Är det när ni går på restaurang då, eller är det din mat?
Nej, inte min mat, för att den lagar vi tillsammans. Men om man är hemma hos någon kanske. Alltså, vi saltar väldigt mycket. Och jag känner ju, och det vet jag att jag sa till dig, fransk mat är ju fantastisk. Det är ju därför jag äter mycket fransk mat, för att jag är där. Men jag känner ofta att den är osaltad. Jag känner ju ofta när man sätter sig på en härlig fransk restaurang. Man får jättesalladen, vinaigretten är ju fantastisk. Men smaken på själva maten, det är rätt smaklöst. För de använder ju inte starka kryddor. Och de använder inte salt.
Nej, men det är ju ett trick det där. Jag har ju faktiskt inte till den här svensken som saltar för mycket. Jag har aldrig saltat mycket. Jag är hårt uppfostrad av en pappa som med bestämdhet hävdat att salt är jättefarligt för oss. Han saltar ju ingenting. Han har dragit det liksom in absurdum. Men det har gjort att, inte för att jag undvikit salt, men jag har inte vant mig vid så salt mat och inte saltar snarare för lite, skulle jag säga, än för mycket. Men det jag vet om salt är att maten ska inte smaka salt, utan salt är ju, precis som faktiskt socker är i matlagning, en smakförstärkare. Man ska använda saltet för att förstärka de andra smakerna, inte för att måltiden ska smaka salt. Och det är kanske där vi går lite fel i Sverige. Och det är eventuellt där då de underdriver i Frankrike, det vågar jag inte uttala mig om. Men vi låter saltet ta överhand istället för att förstärka smaken i råvarorna, helt enkelt.
Men jag tycker inte det är så konstigt, eftersom att vi bara har haft salt. Vi har haft en väldigt sparsam kryddhylla.
Och vet du vad vi dessutom har? Rätt smaklösa råvaror. Det är många råvaror som fått resa över halva jordklotet, skördats för tidigt, inte mognat i sin normala takt. Och när det väl landar här vintertid i vår grönsakshylla, så smakar inte tomaterna speciellt mycket, eller vad det nu är för grönsak. Det är liksom rätt smaklöst. Det behöver saltas och peppras för att ens få upp smaken.
Alltså, bara saltet beräknas stå för var tionde stroke och var femte hjärtinfarkt i Sverige. Var tionde stroke.
Nu skulle pappa Janne nicka gillande. Det är ju det han har hävdat hela.
Var tionde stroke och var femte hjärtinfarkt. Och då kan man lägga till ekvationen att hjärt-kärlsjukdom är vanligaste dödsorsaken idag i Sverige. Så att vi har ju otroligt mycket att vinna på att äta, precis som du och din familj gör. Och större delen av då kanske andra länder, där har man ju andra problem med ultraprocessad mat. Jag tänkte vi skulle komma in på, den är också väldigt salt. Men den här faktan kommer då från Livsmedelsverket. Och nu har man bestämt att till 2035 så ska man minska saltintaget med 20%. Då tänker jag så här. Ja, det är 11 år. På 11 år ska man då minska 20%. Jag tycker det känns väldigt långsamt. Om det nu är så att var tionde stroke och var femte hjärtinfarkt.
Men minska, förlåt, men minska i hemmet. Ja, i hemmet förstås, men minska, reglera. Vad är vägen dit? Är det att reglera livsmedelsproduktionen, att reglera processad mat, eller är det att reglera saltintaget, alltså hur mycket man saltar sin hemlagade mat, eller vad är vägen? Alltså, jag förstår att det kan ta längre tid att reglera livsmedelsbranschen än att komma med rekommendationer för på individnivå.
Livsmedelsproducenter och dagligvaruhandeln har gått samman för att dra ner på salt och socker i svenska livsmedel. Jag tycker ändå att det är tok för långt.
Lång horisont.
Då är svaret så här. Vi kan inte minska på saltet jättesnabbt över en natt. Det förstår man ju. En natt och 11 år, det är ju rätt långt ifrån varandra. Om branschen skulle minska på saltet skulle folk tycka att maten smakar för lite salt och kanske börja salta själv. Och den köper man ju.
Ja, men inte det är bättre?
Jo.
Alltså, jag tänker att det är mycket bättre att man får en mindre salt mat, köper en mindre salt mat och sen får reglera det själv. För att när man sitter där med saltkaret så känner man ju ändå att ja, men här, hit, men inte längre på något sätt.
Ja, men precis.
Tror du inte det?
Absolut, alltså, vi är tillbaka på det här med signalvärde. Att samhället måste sätta ribban på något sätt. Och sen får individen fatta egna beslut hur man förhåller sig till den ribban. Det tycker jag är en bra, liksom, ett bra kriterie för hur man ska agera i den här typen av liksom, ja, problem. Men det var roligt för att mina barns farmor var ju här för 2 veckor sedan och bodde hos mig för att min son fyllde år. Och då så säger hon så här till mig, ja, såg du på Skavlan? Eller ja, något sånt program. Chris van der Tulleken.
Ja, Carina Bergfeldt var hos.
Ja, och jag sa, nej, det har jag inte sett. Ja, visste du, ultraprocessad mat. Det står liksom för fettman.
Oj.
Ja, det står för fettman och ohälsan. Och då sa jag så här, men Lotta, det är ju det här vi jobbar med och försökt informera om i massa år. Men då blev jag lite nyfiken och väldigt glad att den här då Chris van Tulliken, tror jag han heter, va? Ja, Chris van Tulliken hade fått sånt stort utrymme att vara med på svensk tv och prata om just det här. För när vi kommer till sockrad och saltad mat så är det ju just ofta ultraprocessad mat som vi talar om. Och då
jag såg den här intervjun faktiskt med honom i Carina, vad heter hon? Bergfeldt heter hon, va? Hon har ju en sån här fredagsintervju. Program som brukar vara väldigt bra. Och hon intervjuar honom där. Och jag brukar laga mat till det på helgen. Och då säger ju någon annan gäst. Frågar honom. Ja, men varför är det så svårt. Eller något sånt där. Att göra och förändra det här med processen. saltad mat liksom intagad. Han pratar framförallt om Storbritannien och britternas utmaningar. Och då säger han att nej, men det är ju, nu kommer inte jag ihåg hur många det var, 1 miljon eller flera miljoner människor som inte ens har ett kök i Storbritannien.
Mm.
Som är hänvisade till ingen kokplatta, ingen kylskåp, ingen
till.
En miljon, ja. Och de är hänvisade till en mikrovågsugn. Och då är det inte så jäkla enkelt att äta något annat än fast food och så. Och det är lätt att glömma bort faktiskt, tycker jag, hur världen ser ut ibland i den här diskussionen också. Det är en annan aspekt då.
Verkligen.
Det är inte så jäkla lätt. Det är inte bara på individnivå när man skärper det, slutar köpa den här maten. Utan det är liksom en mycket större problem än så.
Mm. Men det som är också är ju kunskap, tycker jag. Dels att man når ut med kunskapen, men också att man har kunskapen. Och vi har ju talat här innan om hur man klassificerar ultraprocessad mat. Och då finns det ju någonting som heter NOVA-systemet, där man delar in all mat i 4 nivåer, från färska råvaror till ultraprocessade.
Mm.
Och det här systemet har ju kritiserats. Det är ju rätt svårt och luddigt och man förstår inte riktigt som vanlig konsument hur man ska använda det. Men då säger Chris, det där är helt fel. Om en råvara är inslagen i plast och har ingredienser som du inte använder hemma i köket, då kan du tänka att det inte är bra för dig.
Mm.
Sen finns det en lång liksom definition som riktar sig till forskare såklart, säger Chris. Men för en vanlig konsument så är det jätteenkelt. Och det är ju precis som vi brukar säga. Om en råvara behöver en lång ingredienslista, då är det ingen råvara.
Nej.
Då är det ett ultraprocessat livsmedel ofta.
Ja. Mm. Han drar faktiskt exakt samma exempel i den intervjun som vi pratade om, att tänk en tomat, en gurka, en selleri, där har du ingen innehållsförteckning. Nej. Han nämnde det och då sitter de andra och nickar, fnissar nästan till lite i den här gästsoffan, för att man märker på dem, tycker jag, att de har inte heller riktigt tänkt på det, men när man får höra det och blir påminn om det så är det så självklart att det är den maten man borde utgå från på något sätt, om man har möjlighet.
Mm. Jag läser Henrik Ennert, vår gamla gästskribent, skriver ju mycket om ultraprocessad mat, och han har skrivit en artikel i Svenskan om just det här. Och där tar han upp, vad är det som gör att vi äter så extra mycket av ultraprocessad mat?
Mm.
Och en vanlig förklaring då, det är att den innehåller just socker, fett och salt. Och den här kombinationen har vi pratat om. Den brukar kallas för bliss point. Och den här, den känner ju alla kockar till. För den ökar njutningen och vårt sug efter mer. Vi kan liksom inte äta oss mätta. Och då berättar Chris van der Tulleken att när han gav sin 6-åriga dotter chokladpuffar till frukost, så åt hon utan att blinka 4 vuxenportioner, alltså det som på förpackningen sades vara 4 vuxenportioner.
Mm, mm.
Det kommer jag ihåg från när jag åt snabbköttbullar som student. Mm. Jag älskade snabbnudlar och snabbköttbullar. Allt som var snabbt och billigt älskade jag som student. Och jag kunde äta ett helt paket snabbköttbullar. För man blir ju mätt.
Nej, precis.
Och sen blir du ändå hungrig.
Ja, sen blir du dessutom taskigt nog fortare hungrig.
Ja,
visst är det dumt?
Ja. Mm. Ann Fernholm har ju berättat både på bloggen och här i podden, och vi har pratat om det, att den amerikanska forskaren Kevin Hall, han testade ju hur mycket mer mat i genomsnitt man äter om man konsumerar ultraprocessad mat, mot om man konsumerar såna här rena råvaror, alltså råvaror utan ingredienslista. Och han landade ju på att man i genomsnitt äter drygt 500 kalorier mer per dag.
Mm, tänk dig, det blir rätt många bra överskott på några dagar på ett liv.
Ja, om du tänker att 2000 kalorier är kanske ett normalt intag för en kvinna, i alla fall inte lågt, så är det 25% högre helt plötsligt. Och det var just det här då som fick Kristi, kanske han berättade om intervjun, men när hans tvillingbror studerade i USA och kom hem så vägde han helt plötsligt 20 kilo mer än Chris. Bara på grund av att han hade ätit amerikansk skräpmat. 20 kilo, det är rätt mycket.
Det är otroligt mycket. Men du började med att prata om salt, men jag hörde dig nämna även socker. Har du lust att berätta lite om det då?
Nej, alltså att salt och socker ska minska. Att livsmedelsproducenter och dagligvaruhandel har gått ihop för att minska socker och salt i svenska livsmedel.
Bra.
Att, ja, det tycker jag ändå är väldigt bra. Och det är ju det tillsatta sockret som vi behöver minska. Därför att det är precis samma där tycker jag med signalvärdet. Om man väljer att äta en bulle, då vet man
ja.
Att den innehåller socker. Och förhoppningsvis så äter man inte bulle till frukost, till lunch och till middag. Men det är ju alla de här halvfabrikaten och elfabrikaten som vi äter, som vi kanske inte tror innehåller socker.
Nej, man vet att man är knappt medveten om det.
De smakar inte sött.
Nej.
De kanske till och med smakar salt eller surt eller något annat. Och så är det stora mängder socker i.
Så det här är fortfarande min sockerstrejk. Den har ju inte med den här halvfabrikaten att göra, eftersom jag faktiskt inte äter halvfabrikat i stort sett. Aldrig. Men den här sockerstrejken som jag talade om i förra podden, den fortsätter. Jag är snart inne på, eller jag är inne på tre, jag har snart hållit på i en månad, tre veckor.
Skönt.
Ja, det är otroligt skönt. Och det har inte att göra med att jag tror att den där bullen på något sätt skulle liksom skälpa maskineriet. Inte alls, utan bara det att jag rannsakat mig själv och bara bestämt mig, som jag sa senast, för att så här, socker och jag, ingen bra kombo. Det är inte det. Inte ens alltså jag och en bulle är en bra kombo. Sen finns det säkert, jag gillar ju inte förbud. Gud förbud, förbjud, vad heter det? Gud förbjude, förbud i food pharmacies filosofi. Det är ju inte så vi jobbar. Så jag gillar inte att säga så här, jag ska aldrig mer. Utan jag bara har liksom strejkar här lite på min egen flank. Men det har varit sån ögonöppnare för mig. Det är liksom, jag mår väldigt mycket bättre. Jag gör verkligen det. Jag saknar inte rätt smack.
Nej.
Så att vi får se hur länge det håller på.
Ja, det var skönt.
Ja, jätteskönt. Alla har vi våra grejer som vi vet att vi inte mår bra av, men ändå gör. Det behöver inte ens ha med mat att göra. Det kan ha med liksom, ja, andra beteenden i livet att göra. Och jag har under så lång tid vetat att sockret inte, att jag är väldigt känslig för bara till och med lite socker, och att jag mår liksom inget bra av det, men ändå har jag ätit det. Jag har ätit det i bättre former och liksom, men jag har ändå ätit det på något sätt. Jag har ätit någonting som jag vet att jag inte mår, att jag liksom ofta får ett bakslag av, och det i sig är intressant varför jag har gjort det. Och nu har jag fattat att så här, genom att vara ifrån det har verkligen, det har varit en ögonöppnare. Jag har fattat att så här, jag mår bättre utan det. Så det här är väl mer en uppmaning till alla, att oavsett vad man går med för liksom sak man inte mår så bra, men ändå fortsätter med, testa och utmana dig själv och testa och bara bryta det mönstret. Man har bara att vinna på det.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men herregud, jag tycker hela livet på något sätt handlar om att kunna säga nej till sina begär och till sina
behov. Det är så svårt för mig, krävdes det ju liksom, jag tog ju tillfället i akt efter den här senaste fastan, nu berättar jag precis det jag berättade i förra podden, men håll ut, det kanske kommer något nytt ut av det här. Men jag tog ju tillfället då, när man har noll sockersug, att bara fortsätta på den vågen och rida vidare på den vågen. För det är ju så satans svårt att sluta med. Alltså de här begären är ju så kraftfulla. Eller hur? Det vet ju alla som har känt ett begär. Att så här, det går ju knappt att liksom tacka nej. Man kan tacka ja i bättre eller sämre form. Men det är så jäkla svårt att bryta de där mönstren. Ja. Men jag vill ändå då i det här uppmana att så här, ja, och man vet, ofta vet man ju vad man behöver, vad som är bäst för en själv och sådär. Och ha som bara test en dag att utmana dig själv i det och se vart det leder. För mig har det verkligen varit så här, jag vet att man inte liksom agerat.
Mm.
Låter flummigt?
Nej, absolut inte. Men det jag tänkte på var, oavsett om det är socker eller om det är alkohol eller om det är att
rörelse eller
slösurfar eller att man inte rör sig eller att man inte förändrar saker i ens liv som skaver och så vidare och så vidare. För mig är det rätt ointressant om det är sockret eller om det är att man inte cyklar man vill göra, utan det som jag tycker är intressant är att den här inre konflikten där det är så otroligt mycket enklare att ge sig själv kortsiktig njutning på bekostnad av långsiktigt välmående.
Ja.
Det är här vi måste gå in och aktivt öva på att kunna säga nej till den kortsiktiga njutningen. Såklart att man inte alltid behöver säga nej till kortsiktig njutning, men problemet är att vi som människor är en produkt av våra dagliga val. Och om vi börjar säga ja till den kortsiktiga njutningen så kan det väldigt snabbt bli en vana. Och sen blir det ett beteende och sen blir det ett mönster och sen blir det en del av vår personlighet. Och det där går så otroligt snabbt. Och det känns så viktigt att vara uppmärksam på det som inte bidrar till något bra.
Mm.
I liksom mitt liv.
Precis. Precis. Man kanske känner det utan att vara medveten om det. Man kanske känner det omedvetet. Att det är något som skaver. Men inte ens har lyckats medvetandegöra det. Så resan börjar väl där någonstans. Att vara helt brutalt ärlig med sig själv. Att säga, nej, men det här jag håller på med varje dag. Oavsett vad det är. Det gynnar liksom inte mig. Man börjar väl där och så sen bara komma ihåg att ja, man behöver absolut inte utmana sig varje dag i livet. Men ta tillfället i akt någon dag, vi alla starkare och svagare dagar. Och någon dag när du känner dig stark så testa att lägga ifrån dig mobilen hela dagen. Eller låta bli det där som du vet inte liksom få det att må bra och tala annorlunda till dig själv eller vad det än må handla. Alltså, man måste utmana sig själv ibland, helt enkelt.
Mm.
Det kan bara leda till något bättre.
Jag tänker på, om du inte har läst vår artikelserie om vardagsberoenden på bloggen.
Bra tips! Så
tycker jag verkligen kan jag verkligen rekommendera det. Det är vår samarbetspartner Thrive som har skrivit om det här. Och där skriver de om vad som händer när vi överanvänder saker som i grunden inte behöver vara skadliga för oss. Och där har vi ju till exempel den där kakan som det gör ingenting om man äter en kaka då och då. Problemet är när vi, precis som jag sa, när det inte blir ett undantag utan det blir en regel och blir en vana och blir någonting vi gör hela tiden.
Mm.
Och då skriver Thrive så här, när vi fastnar i beteenden som ger oss kortsiktiga kickar, lägger vi mindre tid på saker som människor utövat i alla tider och i alla kulturer, såsom sång, dans, sport, konstnärligt skapande, historieberättande och så vidare, utforskande av naturen. Vi lär oss inte komplex kunskap och färdigheter som tar tid att bemästra. Och istället då för att uppleva själva, leka, bygga och skapa, så har vi i allt större utsträckning gått över till att titta på andra som upplever, leker, bygger och skapar på tv och streamingtjänster och sociala medier. Och det tar upp allt mer av vår tid. Och där tänker jag på det här med att nu är första gången någonsin som man ser att vår intelligenskod faktiskt går neråt istället för uppåt som den har gjort under historien. Mm. Och det är ju inte så konstigt, för om man sitter och tillbringar majoriteten av sin vakna fritid med att scrolla på gulliga kattungar eller hur man ska sminka sig, till skillnad från om man inte hade möjligheten till den här zombieaktiviteten som det blir på något sätt, att man bara sitter liksom och scrollar, som jag skulle våga påstå alla barn som har en smartphone idag ändå gör till större eller mindre del. Det är självklart att det sker på bekostnad av något annat, på bekostnad av den fria leken eller liksom någon annan form av
eller det fria tänkandet.
Ja, verkligen.
Man slutar ju tänka liksom.
Då skriver Thrive så här. Fundera, hur mycket av ditt eget liv vill du tillbringa med att titta på andras liv? Och det är ju en väldigt intressant fråga. Hur mycket av ens liv ska man tillbringa och titta på andras liv? Och inte vara
ute. Jag blir existentiell ångest. Alltså jag blir totalt tom när jag hör det.
Ja, alltså jag tycker ändå att det är så otroligt viktigt. Bra att det kommer, att vi sätter mer ljus på de här frågorna. För att du får tänka att här är en generation som inte ens har upplevt det vi har upplevt. Det vill säga friheten att inte ha ett internet eller ha en telefon tillgänglig överallt. Jag stod och pratade med en mamma igår på fotbollen och så berättade hon att hennes sons lag hade varit i Tallinn. De är ju 13 år och fyller 14 år i år. På kupp. Och så hade hon frågat sin son, vad gjorde ni då? Nej, vi gick på stan lite sen själva. Och då så stod hon och en annan mamma och sa så här, herregud, gick de på stan själva i Tallinn? Och då sa jag så här, det här är så intressant. För att när jag var 16 år så flög jag själv till Costa Rica.
Mm.
Utan telefon, utan någonting. Mm. Och jag kom ihåg när jag satt på planet och skulle läsa på en vän som gjorde utbytestermin där. När jag satt på planet så slog det mig att vi hade ju bara brevväxlat. Det var ju så dyrt att ringa på den tiden. Och då slog det mig, tänk om hon inte vet att det var i det här datumet jag kom. Det var ändå en annan 16-åring som skulle då hålla reda på det.
Nytatuerad 16-åring.
Ja, och min mamma körde mig glatt till Landvetter och sa så här, hej då, vi ses hur lång tid
vi
är det?
Vi ses förhoppningsvis om några veckor.
Ja, och jag åkte iväg, inte ett ont anande, över hela Atlanten och kom till ett land där jag kunde säga olla ungefär. Och hade ingenting. Lite kontanter som jag hade växlat på Forex. Och det gick ju hur bra som helst.
Och hon gled ju in i någon slags folkabuss också på flygplatsen, eller hur?
Ja.
Hittade dig.
Hon hade en pojkvän som rökte väldigt mycket hasch. Och det gjorde ju ingen i Göteborg. Så jag hoppade in i den här bilen. Jag hade en stor, det här var ju december, för jag var ledig då, från skolan i december. Och jag hade en stor skinnjacka på mig. Men när jag kom till Costa Rica så var det ju väldigt varmt. Och då stoppade jag ner den här skinnjackan i min ryggsäck och hoppade in i den här bilen. Men han och hans kompis hade rökt så mycket braj. Det här ska man ju egentligen. Jag hade ju inte skrattat om det var min egna dotter. Jag vet inte ens om jag berättat det här för mamma. Men de var så stenade så de var tvungna att stanna bilen och sova i några timmar innan vi kunde fortsätta. Och där satt jag snällt på någon rastplats på motorvägen i utanför San Jose med min skinnjacka. Och det var liksom... Man kan säga mycket om det, men jag bara kände när jag lyssnade på det så kände jag, vänta lite nu. Vad gjorde inte vi när vi var unga? Våra barn har alltid telefonen. Även om de går på stan i Tallinn så kan de alltid ringa oss. Eller googla eller söka hjälp. Och då så sa den här mamman, ja men herregud, det är ju helt sant. Det är lätt att glömma av liksom hur vi levde när vi var små mot hur våra barn levde. Eller hur?
Jag är superharig med mina barn.
Ja, men jag har ju mina barn på hitta och ser ju hela tiden vad de är. Och de vet ju om att jag har dem på hitta. Det har ju dessutom...
Alltså, det vet mina också. Men min kille tycker att jag stalkar dem. Alltså att jag sitter och följer det som en tv-serie typ. Jag sitter och tittar stup i kvarten på var de är. På tal om att så här, inte leva sitt eget liv utan så här, titta på någon annans liv. Jag är så, och jag är uppvuxen precis som du liksom har gjort. Men det kanske är för att man har varit så galen och med facit i hand. När man tittar lite i backspegeln kan tänka så här, tack gode gud att det gick bra för oss Lina. Alltså vi har gjort crazy things. Det hade kunnat gå åt pipan många gånger. Det hade faktiskt det vi har gjort. Vi har gjort rätt knasiga grejer liksom.
Grejer?
Va?
Grejer.
Grejer, men och det är ju kanske det man så här, är orolig för att de brås på oss på något sätt, jag vet inte. Jag känner mig i alla fall väldigt mycket harigare än vad mina föräldrar var
mot mig. Nej men gud, jag är så harig, min mamma säger det till mig hela tiden. Herregud, du måste väl låta barnen ta eget ansvar och göra sina egna misstag. Och då tycker jag att jag är väldigt tillåtande. Om jag
det skulle jag anse mig själv vara också.
Och då tänker jag, herregud, ja, vad ska jag... Där är det lätt att bli lite vilsen, tycker jag.
Ja, det är svårt.
Nej, det kanske är gifta personer kanske känner sig mycket tryggare där, för man har liksom varandra. Men
och
man
bolla med liksom och stöd.
Ja. Man sitter sant. Själv här.
Man är själv.
Och mormor tycker att man är för... harig och farmor tycker att man är för slapp och själv vet man varken ut eller in.
Nej, det är svårt att veta. Det är svårt att veta.
Ja, från det ena till det andra. Men som sagt, tillbaka till att veta. Hela livet handlar om att veta när man ska säga ja och när man ska säga nej. Vad är värt att offra för långsiktiga mål? I kortsiktig trygghet eller njutning eller vad det är man nu får på kort sikt. Vad är värt att offra? Och vice versa. Offra inte allt för dina långsiktiga mål. För livet är ju här och nu och idag. Och vi kan ju inte leva i framtiden.
Det är den där jävla balansen alltså.
Ja.
Så svårt, så svårt. För att å ena sidan måste man öva på att säga nej till saker. Å andra sidan... Så ska man öva på att säga ja till saker. Alltså det är, bara där har vi en inre konflikt i mig.
Ja, alltså men, jag säger ja till allt och inser att jag måste öva på att säga nej. Men när jag säger nej så känns det inte rätt att säga nej.
Nej, jag vet. Det får inte gå in absurdum heller. Jag har sagt väldigt mycket nej nämligen. Intalade mig själv att säga nej, men jag behöver bli bättre på att säga nej. Och så säger jag nej, liksom... Lite för mycket. Nu måste jag börja öva mig på att säga ja då. Så.
Men där så. Är bra.
Jättesvårt där.
Där är bra tycker jag ha vänner. För du har ju inspirerat mig mycket till att säga nej. Det är bra.
Jaha. Har jag det?
Ja.
Ja. Okej.
Okay. Det var inte säga. Nej Lina. Nej, det här ska vi... Nej, nej, nej. Nu skiter du
ja, med. Ja, 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 jag förstår. Ibland för att man har lättare att säga nej till en viss typ av saker. I det här fallet har jag lättare att säga nej till en viss typ av saker än vad du har. Ja, jag förstår vad du menar.
Jag är ju, som min exman säger, en riktig ja-sägare. Jag gör det för att jag, det kommer liksom per automatik. Men nu övar jag.
Fast du har inspirerat mig ibland när det kommer till saker som jag slentrianmässigt säger ja till. Typ gå på saker som jag känner inte ger mig någon energi, egentligen tar mer energi och så. Då ringer jag ju faktiskt alltid till dig.
Det är jag bra på att säga nej.
Ja, och då är du så jävla bra på att säga nej.
Ja.
Då är det så här, nej. Nej, nej. Det där skulle jag säga nej till. Och det, jag bara vet att det ska du inte göra. Så då får jag hjälp av dig att säga nej faktiskt.
Ja. Ja, men det är nog det enda jag är bra på. Jag är bra på att säga nej till saker som ligger lite för långt bort. Om du förstår vad jag menar. Jag är däremot väldigt dålig på att säga nej till saker som är för nära. Om man kan förklara det så. Jag skulle alltid säga nej till ett grannmingel eller grannmingel, så ska jag verkligen säga det, vet du.
Hatar du dina grannar?
Nej, det gör jag inte. Jag inser att jag har haft så många fina grannar som har blivit mina vänner. Så det var inte alls grannmingel.
Nej.
Men grannars grannars mingel.
Ja.
Så jag fattar. Ja.
Mm, jag fattar precis.
Jag känner, håller vi på att spåra helt? Så
ja,
jag skicka med att ibland kan det vara bra att ta lite tid att reflektera över vilka kortsiktiga njutningar hindrar mig från att nå mina långsiktiga mål. Och vilka långsiktiga mål hindrar mig från att leva här och nu. Sug på den karamellen, säger jag. Så ses vi nästa vecka.
Lina Nutby Food Pharmacy.
Ja.
Jag tar bort sug på den, det behöver inte vara en del av citatet, vi tar bara de första två meningarna. Ja, vi har hört igen om vecka helt enkelt.
Ja. Ha en härlig vecka.
Ja, verkligen, ha det.
Hej.
Hej då.
Ja, du har lyssnat på avsnitt 314 av Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.